Det är inte så lätt det där med den här allhelgona Halloween-helgen. Jag trodde att det var så att Halloween var den sista helgen i oktober. Allhelgona-helgen är alltid första helgen i november. Men alldeles precis före gudstjänsten så lärde jag mig att Halloween traditionellt är den sista vardagen i oktober. Alltså igår. Så då blir det ju den här helgen. Det är inte så lätt att hålla ordning på allt som händer. Och det är tillräckligt mycket som Katarina sa med den här helgen som är Alla helgons dag idag. Och söndagen efter Alla helgons dag imorgon eller Alla själars dag. I gudstjänsten med sånger och salmer och böner och predikan så kommer det finnas med lite av varje av de här två perspektiven. I vårt evighetshopp och helgonen. Två olika perspektiv, ingen tvekan. Men ändå att det handlar om våra liv. Hur lever vi dem? Och det handlar om döden, perspektivet. Jag har tänt ljus. Tänker på människor som inte lever bland oss längre. Som vi har levt nära. Bär på i tankar och hjärta fortfarande. Och då kommer våra tankar om liv och död. Idag så är alltså ändå fokus på de heliga. De nu levande heliga och de som inte längre lever och kallas för heliga eller helgon. Det finns anledning ändå att ta upp vårt evighetshopp och se allt det här i det perspektivet. Tankar om hur vi lever våra liv här och nu. Död och liv hör ihop. Katoliken och jesuitfadern Irving Bischofsberger säger så här: om vi undviker döden så undviker vi också livet. Men om vi går döden till mötes och lär oss att dö så lär vi oss också att leva. Lära oss att dö, lära oss att leva. Det kan vi göra. I daglig närhet till en Gud som skapat oss och som ville våra liv. Och som vill våra liv. Så när jag tänker på helgon så är det ju lätt att man tänker på såna här, alltså romersk-katolska kyrkan och den ortodoxa kyrkan som jag har. Helgon som har helgonförklarats och som har levt sina liv i celibat, askes, avskildhet och olika slag, fromhetsövningar. Jag tänker också ibland på heliga människor och då är det nästan att man liksom nästan blir lite skenheligt av det där. Helgon och heliga människor, vad är det för några? Vad gör vi av dem? Vi ska få lyssna till berättelsen om några av de där helgonen. Jag har bett, eller via Katarina bett tre personer komma fram här och berätta om varsitt helgon. Så välkomna fram. Vid mikrofonen där. Det blir alldeles utmärkt. Och Lucia kommer först. Vi ska få möta några helgon. De ska få berätta lite kort om sina liv. De kommer från olika tider genom historien. Och de första helgonen var martyrer. Och martyrer betyder att man dog för sin tros skull. Och Lucia är ett exempel på en martyr som blev helgonförklarat.
Mm. Och jag är då Lucia. Jag levde i Italien på 300-talet. Och när jag var ung så lovade jag Gud att jag inte skulle gifta mig. Och jag ville leva helt för Gud. Det accepterade inte min familj och människor i staden. Så de ville tvinga mig att gifta mig. När jag vägrade hällde de kokande kära på mig. De stack också ut ögonen på mig. Därför är jag skyddshelgon för de blinda. I Sverige så firas Lucia-dagen den 13 december.
Sen blev kyrkan accepterad i många samhällen runt om i världen och en statsreligion i romarriket först. En del kristna tyckte att kyrkan blev alldeles för rik och fick alldeles för mycket makt. De valde att lämna det här vanliga livet i samhället och gick ut i öknen. Simon var en av dem. Han levde på 400-talet. Och så här berättade han om sitt val.
Jag heter Simon Styliten. Och jag ville lämna det vanliga livet och leva helt för Gud. För att komma bort från folk så satte jag mig på en pelare. För varje år byggde jag pelaren högre och högre. Till slut var den 18 meter hög. Jag åt bara ett salladsblad varje dag. Jag satt där uppe och bad. Jag var inte det enda pelarhelgonet. Det fanns flera stycken. Speciellt i Syrien och Palestina.
Under tiden när kyrkan var stark i samhället så var det inte så stor skillnad på att vara medborgare i ett samhälle och att vara kristen och vara medlem aktiv i kyrkan. En del kristna ville att det skulle vara något speciellt med att vara kristen. Franciscus av Assisi var en av dem.
Franciscus, det är jag. Jag levde på 1100-talet i Italien. Jag växte upp i ett rikt hem fyllt med lyx. Men en dag så talade Gud till mig och sa att jag ska renovera en kyrka. Jag hade själv inga pengar, så jag sålde en del av min pappas grejer. Han tyckte att jag då stal ifrån honom. Så han drog mig in för rätta i en domstol. Men där tog jag av mig alla mina kläder för att visa att jag inte behövde leva av hans rikedomar. Man kallar mig sedan dess Guds lille fattige. En stor del av mitt liv gick jag runt och predikade. Mest pratade jag om kärlek, naturen och fattigdom. Jag grundade en munkorden som heter Franciskanorden. Och det finns franciskanmunkar fortfarande i flera länder i världen.
Tack till Lucia och Simon och Franciscus att ni berättade om era liv. Det finns människor som är heliga idag också. Eller som då helgon förklaras så småningom. Katolska kyrkan har en hel process hur det där ska gå till. Tar åratal och man ska undersöka en massa saker innan någon kan kanoniseras och bli helgon. För många år. Sen finns det förstås de här människorna som inspirerar oss i våra liv och vår vardag och vårt liv som det är nu. Så har det funnits genom århundradena tillbaka i tiden. De finns nu och det finns ju de som vi kan tänka på, som vi läser om och hör talas om. Bara några exempel kan jag tänka mig att även om de inte är helgon så kan de inspirera oss. Till exempel då Nelson Mandela, Dag Hammarskjöld, Oscar Romero, Martin Luther King, Dietrich Bonhoeffer, Moder Teresa, den heliga Birgitta. Sådana här som man blir inspirerad av att höra talas om. Och så finns det nog heliga människor i ditt liv, om du tänker efter, som inspirerar dig. Jag läste en text som prästen Lisa Tegby skrev. Och hon började den med att säga, hon citerade en ung kvinna som sa: jag vill bli helgon. Sa den här unga kvinnan. Kan man tänka så? Vad är för gloria hon är ute efter? Det låter nästan som någon säger, jag vill bli kändis så jag ska bli det ena och det andra. Jag vill bli helgon. Men Lisa Tegbo fortsätter och säger att när hon hade hört vad kvinnan hade sett och vilka människor hon mött, så förstod hon att det som ligger i kvinnans önskan är egentligen en fråga. Vad är livets mening? Hur ska jag leva för att vara en riktig människa? Jag vill bli ett helgon. För den här unga kvinnan hade mött helgon. Inte de kända, inte de helgon förklarade, utan de som hon hade mött var sådana som det lyste om i vardagen. I det lilla, i stillheten. De som tog sina liv på djupaste allvar och var uppfyllda av en lugn, glädje och trygghet. De som kokat palt och ställt fram kaffe och suttit och pratat vid köksbordet. De som sett tillvarons orättvisor och inte tigit om dem. Det hade den här unga kvinnan sett och upplevt, så hon ville bli ett helgon. En levande, glad människa som tar sitt och andras liv på djupaste allvar. Som accepterar det hon inte kan förändra. Som förändrar det hon kan. Och som har förstånd att inse skillnaden. Och som lever av Guds närvaro och försoning. Så långt Lisa Tegbys berättelse om kvinnan som ville bli helgon. Kanske inte är så tokigt ändå att vilja bli ett helgon. Nå, det här blev en hel del om helgon. Och det är ju alla helgons dag idag. Jag har ändå inte valt evangelietexten för någon av de här två helgdagarna, lördagen och söndagen, som är röda dagar. Inte evangelietexten som predikotext. För ovanlighetens skull så vill jag lyfta fram en saltarsalm. Ekumeniakyrkan har i år och nästa år kallade saltaråren. Tidigare år så har man lyft fram Markus evangeliet, Efesierbrevet, apostlagärningarna. Att församlingarna fördjupar sig lite extra i det. Och nu är det saltaråren. Och det finns bibeltexter föreslagna i den svenska evangelieboken. Som används i Svenska kyrkan och många frikyrkoförsamlingar också. Där det finns föreslagna för varje söndag en gammaltestamentlig text, en evangelietext, en episteltext, Paulusbrev eller så. Och en saltarsalm varje söndag. Så jag ska lyfta fram en saltarsalm från en av de här två dagarna, den här lördag söndag. Vi kan kika sen en annan gång vilken av den det är. Och jag tänker inte ens tala om vilken psalm det är än. Utan guida dig genom psalmen steg för steg. Stanna upp. Lyssna in, tänka in, känna in. Så här börjar psalmisten den första versen som jag vill läsa. Dödens snaror omgav mig. Dödsrikets fasor nådde mig. Jag var i nöd och förtvivlan. Och så kan det vara ibland, kanske ofta. Kanske tillfälligt eller något som präglar ditt liv hela tiden. Dödens snaror omger mig. Dödsrikets fasor når mig. Jag är i nöd och förtvivlan. Läser vidare i psalmen så säger psalmisten: jag åkallar Herren. Herren och ropar: Herre, rädda mitt liv. Jag åkallade Herren: Herre, rädda mitt liv. En bön till Gud om hjälp. Och en bön kan ta sig många uttryck. Det kan vara höga rop av förtvivlan: Herre, rädda mitt liv. Eller bara en stilla viskning. En bön som du bär inom dig hela tiden. Herre, rädda mitt liv. Kanske har du inte ens ord för det. Det blir bara en stilla suck. Att tända ett ljus. Att lägga en sten. Ta några av de här gröna, mjuka stenarna. En symbol för det som är din bön. Herre, rädda mitt liv. Den person som formulerade orden i salmen fortsätter: Herren lyssnade till mig när jag ropade. Och det är nåd. Att bli lyssnad till. Att känna att ropen når fram. Att hjälp har kommit i någon form. De här orden, Herren lyssnade till mig när jag ropade, kan låta som ett kallt konstaterande. Men troligen så finns det glädje och tacksamhet i det. Herren lyssnade till mig när jag ropade. Ja, Herren lyssnade till mig när jag ropade. Den som upplevt det kan stanna upp, se tillbaka och berätta vad som har hänt. Och psalmisten fortsätter: Herren räddade mig från döden, mitt öga från tårar, min fot från att snava. Det är alltså en berättelse om psalmistens upplevelse. Och orden i psalmen går vidare och det blir inte bara en berättelse, ett vittnesbörd, utan också en bekännelse. Herren är en herre som bevarar de oskyldiga. Jag var hjälplös och han räddade mig. Herren är nådig och rättfärdig. Vår Gud är barmhärtig. Det blir ord som berättar om vilken Gud som personen tror på. En Gud som räddar och är barmhärtig, nådig, rättfärdig. Och så till sist, ord som talar om ett förhållningssätt till livet. Jag älskar Herren, ty han har hört min bön om förskoning. Jag får vandra inför Herren i de levandes länder. Kom till ro, min själ. Herren har varit god mot mig. Där slutar salmen som jag har valt att lyfta fram. Kom till ro, min själ. Herren har varit god mot mig. Jag får vandra inför Herren i de levandes länder. Så börjar texten alltså med en beskrivning av nöd och förtvivlan, om dödsrikets fasor. Därefter en åkallan till Herren: Herre, rädda mitt liv. Så berättelsen om att Herren lyssnade och hjälpte. Och till sist vittnesbörd om vem Herren är: nådig och rättfärdig och barmhärtig. Börjar med död och fasor och på slutet har det ordnat upp sig. Precis som det är våra liv. Eller? Nej, så enkelt är det ju inte. Det vet vi. Jag har nog lurat er lite grann. Jag har sorterat om i verserna i salmen. Det är rätt ord, men jag har tagit dem i en annan ordning. Hoppas du inte känner dig lurad. Verserna står där i salmen, men i en ordning i salmen som är lite oordning. Precis som våra liv är. Eller hur? Visst kan det vara stora svårigheter. Vi kan be, vi kan få hjälp, vi kan tacka och bekänna, det är sant. Men det är sällan det går så tydligt, steg för steg. Eller hur? Flera av de här sakerna kan ju vara sanna samtidigt. För visst kan vi mitt i problemen bekänna oss till en Gud som lyssnar och hjälper. Visst kan vi när vi i förtvivlan ropar på hjälp känna en trygghet innerst inne trots allt. Visst kan vi ha kommit till ro i visshet om att Herren är god och samtidigt veta att vi inte har några garantier för att allt är väl för all framtid. För livet är ju inte så enkelt och fyrkantigt så att en väg garanterat går mot en bra lösning. Vi är mitt i våra liv. Sorgen och glädjen vandrar tillsammans. Inte i någon särskild ordning, utan de finns där hela tiden. Livet med dess svårigheter. Med rop och hjälp. Med erfarenhet av att Gud hjälper. Med visshet om att vi vilar hos Gud. Och kunskapen om att livet kommer fortsätta bjuda på svårigheter av olika slag. Som vi anar eller som bara kommer. Nu till sist ska jag läsa den här psalmen i den rätta ordningen eller den oordning som finns i psalm 116. De 9 första verserna kan ni leta reda på när ni kommer hem. Jag tror inte att ni har dem här just nu. Och då lyssna bara. 116, psalm 116. Troligen är det mer likt ditt liv som du känner det, som du känner igen hos andra. Jag älskar Herren, ty han har hört min bön om förskoning. Han lyssnade till mig när jag ropade. Dödens snaror omgav mig, dödsrikets fasor nådde mig. Jag var i nöd och förtvivlan och jag åkallade Herren, Herre rädda mitt liv. Herren är nådig och rättfärdig, och Gud är barmhärtig. Herren bevarar de oskyldiga. Jag var hjälplös och han räddade mig. Kom till ro min själ. Herren har varit god mot mig. Han räddade mig från döden, mitt öga från tårar, min fot från att snava. Jag får vandra inför Herren i det levandes länder. Amen.